flytta sig ens en liten, liten bit. Och då behövs det bara tro som ett senapskorn, säger Jesus. Och jag personligen har inte bett för någon som varit blind och som fått tillbaka sin syn. Jag har inte bett för någon som varit lam och som börjat gå. Och i perioder i mitt liv så har det funnits tvivel. Jag har tvivlat på, finns Gud på riktigt? Är det bara någonting som jag önskar mig? Något önsketänkande? Är det ens på riktigt? Och jag vet inte om du känner igen dig i något av det här. Jag kan i alla fall känna att min tro inte alltid är så kraftfull. Att det finns kraft i min tro. Men det jag skulle vilja tala om idag är att det finns en kraft i tron. Även om åreskutan står kvar. Även om man tvivlar. Även om du är där idag så finns det en kraft i tron. En kraft som inte beror på dig ytterst sett. Och vi läser episteltexten från Hebreerbrevet 11. Verserna 1-7 tillsammans. Där står det så här. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. I tro bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain och fick vittnesbördet att han var rättfärdig. Gud vittnade själv om hans offer. Och tack vare tron talar han ännu fast han blev dräpt. I tro togs Henok härifrån så han inte behövde se döden. Man fann honom inte mer, ty Gud hade tagit honom härifrån. Dessförinnan fick han vittnesbördet att han hade funnit nåd inför nåd hos Gud. Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Till den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. I tro byggde Noa, uppfylld av helig fruktan, en ark för att rädda dem sina, sedan han fått en uppenbarelse om det som ännu inte kunde ses. Därmed blev han till en dom över världen och fick själv del i den rättfärdighet som kommer av tro. Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du är här just nu. Tack för din heliga andes närvaro ibland oss. Tack för att du vill öppna våra hjärtan för det du har att säga till oss idag. Jag ber Herre att du ska komma och tala tro in i våra liv. Tala hopp in i våra liv. Kom och rör vid oss. Vi lägger den här stunden i dina händer och vi överlåter oss själva inför dig. I Jesu Kristi namn. Amen. Jag tycker om att bygga med Duplo med min son, framförallt min äldsta son. Och jag vet inte vem som tycker att det är roligast, om det är han eller jag. Man blir som ett barn igen när man får en massa klossar runt omkring sig. Hur som helst så är det ju roligast att bygga torn. De ska vara så höga som möjligt och se coola ut. Och beroende på hur man lägger grunden så kommer ju tornet stå olika stadigt. Det kommer kunna gå och bygga olika högt. Grunden avgör slutresultatet. Och så är det ju för oss i våra liv också. Vi kan bygga våra liv på olika grunder. Vi kan ta in och ha olika värden i våra liv. Vi kan ha olika saker som vi bygger våra liv på. Och beroende på vad vi bygger våra liv på så kommer slutresultatet att bli olika. När vi tar emot Jesus i våra liv. När vi väljer att följa honom och ha en relation med honom. Då läggs en ny grund i våra liv. En ny stadig grund. En grund som är värd att bygga på. En grund som håller hela vägen. Som det stod i Hebreerbrevet där, vers 1. Att tron, alltså tron på Jesus, är grunden för det vi hoppas på. Det är en visshet om det vi inte kan se. Det är en bra grund, det är en bra utgångspunkt i livet. Den här tron, den här grunden, den här tron ger oss hopp. Tron är grunden för det vi hoppas på, står det. Den ger oss hopp. Den hjälper oss att se det vi inte kan se idag. Och sen efter den här versen så följer en lång rad exempel i Hebreerbrevet på personer som gått före i tron. Och som hoppats på det de ännu inte kunde se. Det står ju om Noa, det står senare om Mose, om Abraham, om massa andra män och kvinnor som gick före i tron. Som vandrade i tron. Abraham som gick ut ur sitt hemland, gick ut ur sin trygghet. Ur det han kände till. För att Gud kallade honom. Och han litade och han hoppades på det som han ännu inte kunde se. Och exempel på exempel radar Hebreerbrevets författare upp. Och de här personerna som vi kan läsa om här i Hebreerbrevet. De utmanar oss att tro. De utmanar dig och mig. Och Hebreerbrevets författare säger: ta rygg på dem. Ha dem som förebilder. Våga gå i tro som de gjorde. Sök Guds ledning och våga gå i tro. Även fast du inte kan se exakt vart det kommer ta vägen. Vi vill ju gärna veta vad som händer om 5, 10, 15, 20 år. Och ha liksom våra liv planerade för oss. Men Gud jobbar inte riktigt så. Han vill att vi ska lita på honom. Lita på Gud. Och för mig och min familj så ledde Gud oss på det sättet hit till Östersund. Vi hade knappt varit här förut. Jag hade varit här en helg innan. Så att jag visste liksom vart Stora kyrkan var, busstorget. Ungefär så. Innan vi flyttade hit. Men vi upplevde att vi skulle bryta upp från det där vi hade varit. Och Gud ledde oss hit. Och nu är jag pappaledig. Och vad som händer efter min pappaledighet, Om vi blir kvar här eller om Gud leder oss vidare, det vet vi inte än. Vi vet inte vad som händer kring nästa hörn, men vi litar på att Gud kommer leda oss vidare. Och här kan de här personerna i Hebreerbrevet 11 få vara förebilder för mig och min familj. Men jag tror också att de kan få vara en förebild för många andra här inne också. Mot slutet av det här kapitlet och mot slutet av uppradningen av de här exemplen, de här förebilderna, så finns några uppradare som kanske inte känns lika attraktiva som Abraham och Mose att följa. De fick inte se sitt hopp uppfyllas i den här världen. Det står i Hebreerbrevet 11, vers 36-38, att andra fick känna på hån och prygel, ja, också bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade, avrättade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar. De led brist, förföljdes och misshandlades. Världen förtjänade inte att hysa dem. De måste hålla till i ödemarker och bergstrakter, i grottor och jordhålor. De här personerna som är oidentifierade, vi vet inte deras namn. De står med i listan på personer som får vara våra förebilder i tron. Troshjältar. Sådana som vi får ta rygg på. Oftast när man har idoler eller om man har personer att se upp till, så är det ju typ Mose, Abraham, Zlatan. Lyckade personer som liksom, de har lyckats i livet och de är sådana som man gärna vill följa. och bli som. Men de här är också sådana som vi ska efterlikna. Det kanske inte är så attraktivt det de råkade ut för. Det är ingenting vi ska sträva efter på något sätt. Men deras hopp och deras tro, det är något att sträva efter. Det hoppet som till och med finns kvar och som gör att man till och med kan bli stenad, söndersågad, bo i jordhålor. Det är ett hopp som är värt. Det är ett hopp och en tro att kämpa för. Så vad är det då för hopp? Vad är det för hopp som vi har? Vad är det för en tro? Vad är det för ett hopp? Mose, det står i vers 39 att varken Mose eller Abraham eller någon av de andra fick se det slutgiltiga hoppet uppfyllas. Ingen av dem fick se löftet uppfyllas. De hoppades, men de visste inte riktigt vart det skulle leda. Men de hoppades, men de fick inte se det slutgiltiga löftet uppfyllas. Och vad är då det slutgiltiga löftet? Jo, det är löftet att Jesus en dag skulle komma. Han dog och han uppstod. Han besegrade döden. Han befriade oss från all trasighet i våra liv. Han öppnade vägen till Fadern. Han öppnade vägen in i det eviga livet. Det var löftet som de slutgiltigt hoppades på. Som de inte fick se. Men vi har facit i hand. Vi vet vad som har hänt. Vi vet vad Jesus har gjort. Vi vet vilken väg han har öppnat för oss. Vi har ett hopp där. Och en dag i framtiden, när Jesus kommer tillbaka, så kommer det att fullbordas helt och fullt. När Jesus kommer tillbaka och vi får gå in i evigheten tillsammans med honom. Det är ett hopp här och nu. Och det är ett hopp inför framtiden som vi kan få leva i. För vi människor, vi behöver hopp. Jag tror att vi alla kan känna det. När vi ser hur det ser ut i världen. Mycket hopplöshet, mycket hemskt som händer. När vi ser på vårt eget land och politiken och människor som far illa. Utsatthet. Det är inte så många i Sverige kanske som får lida för sin tro på samma sätt som de här som räknades upp i Hebreerbrevet. Det finns de också. Inte minst bland konvertiter i Sverige som får utsätts för förföljelse. Eller om de skickas tillbaka till sina hemländer. I stora delar av världen så är det många kristna som förföljs för sin tro. Och som får lida martyrdöd även för sin tro. Men även om de flesta av oss här idag kanske inte befinner oss i den situationen, så behöver vi hopp. För livet är inte alltid enkelt. Inte ens om man är kristen. Det är så lätt när man är frälst, lyder den gamla barnsången. Fast stämmer det verkligen? Livet är fantastiskt tillsammans med Jesus. Men lätt vet jag inte om det är. Det kan till och med på många sätt bli svårare. Utifrån egen erfarenhet är det så. Utifrån, jag tror, allas vår erfarenhet så är det så. Utifrån det Bibeln talar om så är det så. Det är inte alltid enkelt. Om vi vill göra en liten reality check på vad Bibeln säger om det här. Vad Bibeln säger om tron, om livet, om det är enkelt eller om det är svårt. Ja, det finns ganska många människor som haft det svårt i Bibeln. Och bland annat i salmen som vi hörde nu innan predikan. Salm 73, den är ju väldigt positiv. I alla fall de verserna som vi fick höra innan predikan. Men om man läser hela salmen så får man en lite annan bild. Man missar lite av poängen i salmen om man bara läser de positiva delarna. Så jag tänker att vi läser lite från salm 73. Och den här är skriven av Asaf. En man som var lovsångsledare i templet under Davids tid. Och han kunde inte förstå varför det gick så bra för alla andra. Varför det gick så bra för dem som inte ens trodde på Gud. Varför det gick bra för dem som hånade och smädade Gud. Men för honom så gick det inte alls något bra. Vi läser Psalm 73, vers 3-5 och 11-14. Och där står det så här. Jag fylldes av avund mot de högmodiga. När jag såg att det gick de gudlösa väl. De vet inte av några hinder. Deras hull är fett och frodigt. Och det är alltså någonting positivt i sammanhanget. Deras hull är fett och frodigt. De råkar inte i nöd som andra. De lider inte som människor gör. De säger, Gud, vad vet han? Inte vet den högste vad vi gör. Såna är de gudlösa. I lugn och ro ökar de sin rikedom. Förgäves höll jag mitt hjärta rent. Och sköljde mina händer. Jag fick lida dagen i ända. Var morgon blev jag tuktad på nytt. Där och då tror jag inte att Asaf kände att hans tro var väldigt kraftfull. Att han hade kraft i sin tro, att det fanns kraft i tron. Han var nog rätt nedslagen. Han kanske tvivlade på Gud. Om det ser ut så här, finns du ens på riktigt? Är det värt att satsa på? Om mitt liv ser ut så här, är det värt att gå vidare? Men sen står det att Asaf kom till Guds helgedom. Han kom inför Gud. In i Guds närhet. Och där visade Gud någonting för honom. Han visade hur livet egentligen ser ut. Hur det egentligen förhåller sig. Och hans liv föll liksom på plats. Han fick ett hopp. Och därför kan han sen lovsjunga i verserna 21-26. Det som vi hörde innan. När han säger att när mitt sinne var bittert och det sved i mitt hjärta. Då var jag utan förstånd. Som ett oskäligt djur inför dig. Men nu är jag alltid hos dig. Du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja. Du för mig på härlighetens väg. För äger jag dig i himlen, önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod må svikta. Men jag har Gud. Han är min klippa för evigt. Där landar Asaf till slut. Det är en tro. Det är ett hopp. Som bär trots alla omständigheter som han går igenom, som han står i. Det är en tro och ett hopp trots allt. Och jag önskar att jag skulle ha en tro trots allt. En tro och ett hopp trots allt. Trots allt kaos som sker i världen, trots allt kaos som sker här, trots allt kaos som kan pågå i mig och i oss. På det sättet kan du och jag få tro och hoppas på Jesus trots allt. Trots att familjeförhållanden kanske krackelerar och knakar och kanske till och med faller sönder. Trots att vi utsätts för hemska saker, trots depression, trots utbrändhet, trots tvivel. En tro trots allt. Klamra dig fast vid den tron och vid det hoppet. Klamra dig fast vid det. Och när jag talar om tro på det här sättet, då kan det ju låta som att det bara är något som har med evigheten att göra. Som om jag pinar mig igenom det här livet och bara håller ut, så kommer jag någon gång i framtiden få komma in i evigheten och då blir det bra. Och det är inte det jag säger, att livet här bara ska vara en plåga och att Gud inte har någonting för oss här och nu. Absolut inte. Helige Ande bor i oss, var och en som tror på honom. Han vill ge oss kraft att klara morgondagen. Och när vi ber till Gud och ber att han ska gripa in, så kan vi få se honom göra under och mirakler, helanden, förändrade livssituationer, upprättade liv. Gud gör saker och trons kraft är verksam här och nu på det konkreta sättet. Absolut. Men det jag vill att betona idag är att det finns en oerhörd kraft i tron. Vare sig man ser åreskutan förflytta sig eller inte. Vare sig vi ser de här konkreta grejerna hända i våra liv eller inte. Det finns en kraft i den här tron. För tron på Jesus, den ger oss förlåtelse. Den ger oss rättfärdighet. Den öppnar vägen för oss till Fadern, till liksom skaparen, han som har skapat allting, jord och himmel, och skapat dig och mig. Vi kan få en relation med honom genom tron. Det är en tro med kraft. Det är en tro med kraft. Och det är en tro som bär oss ända in i evigheten. Det är en tro med kraft på riktigt. Du kanske är här idag och har inte riktigt tagit ställning, inte riktigt tagit steget om du vågar tro eller inte. Om du vågar tro på Jesus eller inte. Och då vill jag uppmuntra dig eller utmana dig att släppa lite på kontrollen över ditt eget liv och låta Jesus få en chans att visa dig det här hoppet. Ta ett steg i tro, även fast du inte ser kanske vart det ska ta vägen. Ta ett steg i tro och lita på att han har någonting fantastiskt för dig och att han har en framtid för dig. Du kanske finns här inne som har varit troende länge, kanske hela ditt liv. Men där tron liksom allt eftersom blivit en tillbakadragen, lite bakåtlutad, bekväm tro. Det tror jag att Gud vill utmana att inspireras av de här troshjältarna. De här personerna som gått före, som fått lida för sin tro, som har fått gå fast de inte riktigt såg vart det tog vägen. Och det vill jag utmana att söka Gud, söka Guds ledning. Alla måste inte flytta till eller från Östersund. Men söka Guds ledning. Vad är nästa steg? Hur ska jag bete mig på arbetsplatsen? Och att våga gå i tro. För Gud är där, han bär dig. Och våga tro även fast det är läskigt, även fast vi inte vet vart det tar vägen. Och du kanske är här idag som tror, men du befinner dig väldigt nära botten. Väldigt nära botten. Du kanske undrar om du ska klara dig överhuvudtaget. Klara dig med tron i behåll. Kanske klara dig med livet i behåll. Om du befinner dig där så vill jag bara uppmuntra dig att fästa blicken på Jesus. Fästa blicken på hoppet som vi har. Och vill bara uppmuntra dig och uppmana dig att klamra dig fast vid tron. Vid tron trots allt. Ge inte upp och kom ihåg att Helige Ande bor i dig trots att han kan kännas långt borta. Ge inte upp, det finns ett hopp. Jag vill avsluta predikan med att läsa de två sista verserna där från Saltaren igen. Vers 25 och 26. För äger jag dig i himlen så önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod må svikta, men jag har Gud. Han är min klippa för evigt. Vi ber tillsammans. Tack för att du är vår klippa för evigt.